Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Försöker vi igen?
Ja. Take two. Take two.
Tagning två. Bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Hola Marbella.
Hej och välkomna till det 11:e och sista avsnittet av Hola Marbella, GP:s podd som punktbevakar BK Häckens och IFK Göteborgs träningsläger på den spanska solkusten. Vi som gjort det är jag, Robert Laul och Linus Pettersson. Och det är också vi som ska leverera det sista avsnittet. Vi har nämligen ingen gäst idag, Linus, utan vi kör ju detta sista avsnittet, faktiskt första gången vi inte har någon gäst och ingen intervju. Vilken har varit din, eller vem har varit din favoritpoddgäst under den här poddsatsningen?
Shit, var vi uppe i 11 stycken, va?
Ja, vi har, det här är 11:e avsnittet. Vi har väl haft 10 gäster
10
då.
10 gäster? Nej, men alltså, på något sätt har man ändå det senaste, det färskaste i minnet. Och Leo Bengtssons två historier, dels om råttorna som har invaderat ens lägenhet. Och dels om Anders Ekborg och golfbollen. Alltså de sitter väldigt hårt på näthinnan. Så att Leo Bengtsson är det första som kommer upp. Jag tycker Marcus Berg när han snackade om korruption i Grekland fick ju ganska stor spridning. Så det var kul. Johanna Rytting-Kanu satt ju 5+, eller 5-4 på sig själv. Det tyckte, det minns, kommer jag inte heller glömma.
På sin egen insats, ja.
Ja, exakt. Det var extremt starkt. Och så Simon Tern såklart, som ville bli jämförd med Paul Pogba och blev jämförd med Jesper Gustafsson i Mjällby. Ja, men det finns många godbitar, tycker jag.
Ja, och jag håller nog fan med det. Alltså, det är inte bara för att det var det senaste, men jag satt ju och klippte Leo Bengtsson-avsnittet här igår, och jag gör ju en sån här artikel från varje avsnitt då till tidningen då, till sajten och till papperstidningen. Och det är klart att Marcus Bergs berättelse om korruptionen i Grekland, det blev ju en världsnyhet. Alltså det är ju hur många artiklar som helst om detta i Grekland. Jag har sett artiklar i Holland, massa sajter i Sverige och tidningar som rewritade, så att säga. Så det blev ju en jättenyhet. Men Leo Bengtsson-avsnittet, det var ju rubriktungt. Det var ju så mycket grejer där, så det fick ju inte ens plats i nedrycket att han hade blivit av med körkortet liksom.
Nej, att han rankade topp 3 öar och att han hade valt bort Norrköping på grund av att det inte var en ö. Skämtsamt såklart.
Ja,
men,
ja.
Nej, men det var mycket godbitar där.
Ja, nej, men det var det. Jag tycker Leo Bengtsson var en fantastisk poddgäst, måste jag säga. Han är min favorit.
Ja, jag skriver under på det.
Bra, du är överens om det. Då ska vi se om vi är överens om resten av det här avsnittet också. Det här summeringsavsnittet då, efter att vi har varit här i nästan 2 veckor. Precis som IFK Göteborg har varit. Precis som BK Häcken, dam och herr, har varit. Och vi ska gå igenom de här 3 klubbarna. Vi ska gå igenom dem i 5 olika punkter. Punkterna är plusset, minus, utropstecken, frågetecken och snackisen kring vart och en av de här tre föreningarna. Vi ska börja med IFK Göteborg. De hamnade ju sist i vår halvtidssummering, så det är inte mer än rätt att de får vara först ut nu då i vår avslutssummering. Och där har du, Linus, gjort jobbet. Därför lämnar jag med varm hand över till dig att berätta, vad är plus i IFK Göteborg efter knappt 2 veckor i Marbella?
Ja, vad tror du? Finns det något plus? Vi har ju suttit och varit extremt kritiska mot dem i många poddavsnitt. Men jag har ett plus, Robert. Mm. Och jag väljer att kalla det de uträknade. Mm. Spelarna som man lite hade glömt bort efter tuffa fjolår. Vi har Gustav Norlin och Bernardo Villar. Båda hade ju väldigt tuffa fjolår. Gustav egentligen hela året sedan han kom från Varberg. Han gjorde väl 1 poäng tror jag på 25 matcher, något i den stilen. Och Bernardo Villar som kom från IFK Värnamo efter halva säsongen kastades in i derbyt mot Häcken och blev uppsnurrad av Ålemark. Och sen fick han spela vänsterback mot Hammarby. Ja, det blev inte bra. Men under det här lägret så tycker jag de två har varit två av Blåvitts absolut mest framträdande spelare. Kanske faktiskt till och med de två absolut mest framträdande spelarna. Och det tycker jag är roligt att se. Att två spelare kan ta en försäsong och vända ett tufft fjolår till något positivt. Och det känns inte helt omöjligt att vi får se båda två i startelvan när Svenska Cupen rullar igång nästa helg.
Ja, men fan vilken bra spaning helt enkelt. Jag håller helt med dig. Jag har egentligen inga invändningar
där. Vad fan
där.
Du som skulle attackera.
Ja, nej men ja vänta, du har ju det tiden är inte över. Nej men det är jätteintressant, och det är ju just också så att som du säger, de är bortglömda, och det betyder så mycket för att du får en konkurrenssituation till höger om Norlin kommer igång, vilket ju verkligen behövs eftersom Aiesh har ju inte varit sig lik. Så den är ju jätteviktig, att IFK Göteborg får en konkurrenssituation där. Aiesh var ju ganska bra i höstas. Under det här läget har han inte alls sett lika bra ut. Att Norlin då precis som du är inne på, är på gång, jätteviktigt. Och mittbackssituationen har vi berört många gånger tidigare. Den är ju lite skakig sett i bredden där. Så där är det ju extremt viktigt att tredje mittback, som han väl ändå i dagsläget ändå vill lära, även om det eventuellt kan bli spel som du är inne på, så är han väl tredje mittback i någon utgångs som en liksom utgångspunkt där. Det är ju extremt viktigt att han erbjuder ett bra alternativ när de fan knappt har några fler mittbackar. Så att det där plusset är ett väldigt viktigt plus, så som du lägger fram där.
Ja, och även alltså, om man pratar Bernardo Villar, så han är ju även vänsterfotad. Det pratar ju många tränare om hur viktigt det är att ha en vänsterfotad mittback. Det öppnar helt andra uppspelsvägar, helt andra möjligheter egentligen i spelet. Så om Blåvitt får igång honom på riktigt så kan det höja deras spel, tror jag.
En skarp spaning inledningsvis.
Nu kan det bara gå ut för.
Ja, exakt. Ja. Kanske lättare då med att hitta minus, jag vet inte.
Ja, det tog ju nästan exakt 200 minuter, spelminuter det här året innan IFK Göteborg gjorde sitt första mål. Och inte så slumpmässigt och förvånande så kom det via en fast situation. Även det andra senare i matchen här mot Lokomotiv som de spelade mot senast kom på en fast situation, och det är väl positivt. Det har ju varit ett av IFK Göteborgs starkaste vapen det senaste halvåret sen fasta situationen specialisten Patrik Persson plockades in. Men minuset här, Robert, får ju vara att IFK Göteborg har spelat 3 matcher och då 200 snabb huvudräkning
70
minuter utan att göra ett enda spelmål. Och du och jag har suttit här, vi satt när vi gjorde halvtidsanalysen och funderade på hur ska IFK Göteborg anfalla och göra mål. Och den frågan kvarstår väl, för man kan inte göra bara mål på hörnor och frisparkar i Allsvenskan 2022.
Nej, de flesta tränare pratar om att träningsmatcher, man kan inte dra för stora växlar av det och inte för mycket slutsatser och allt så här. Men jag är helt övertygad om att Micke Stare, att han är orolig över att de inte har gjort ett enda spelmål här på de här 3 matcherna. Och också att de har förhållandevis svårt att ta sig till chanser i det spelet. Och det är klart det är positivt att göra mål på fasta situationer. Men båda de här målen på de fasta situationerna som de har gjort nu, det är ju liksom, det är ju inte liksom en ren hörna som går i en yta och så kommer liksom Kalle Johansson och skallar in den som han gjorde mot Mjällby, var det väl väldigt fint under i höstas där, utan det har ju liksom, bollen har skickats in och det har varit liksom rätt röriga, grötiga situationer. Den har studsat som en flippekula och så har den landat och så har jag även gjort en karatespark liksom och dratt in den.
Du har tur du la till det där, annars hade vi sågat Amir Alamarit med fotknölarna, han hade kallat det ett brunkmål.
Nej, det ska vi inte göra. Men ja, du förstår vad jag menar. Alltså det är ju inga rena varianter som har gått in så sett. Visst, Blåvitt är starka på fasta situationer. Det är bra. Jag tror att de är minst lika oroliga för att de inte har gjort något spelmål på 270 minuter. Och att de kommer till förhållandevis få målchanser också i sitt eget spel.
Ja, precis. Vi ska återkomma. Vi kommer komma in på lite samma ämne när vi pratar Häcken sen. Och de har ju faktiskt... De har ju ett litet annat problem. De har ju kommit till mängder av målchanser men inte gjort mål. Nej. Och det är på något sätt är ju bättre i utgångsläget att du skapar chanser men kanske inte sätter dem. Det kan du väl på något sätt lättare jobba dit. Ja, du förstår vad jag menar.
Så är det. Då går vi vidare till punkt 3 här, IFK Göteborg, och det är utropstecknet. Vad har du för utropstecken på IFK Göteborg?
Hussein Karniell, om jag uttalar efternamnet rätt. Vi har inte fått se honom så mycket i match, knappt någonting alls egentligen. Men det är ändå under det här läget som vi på något sätt för första gången har lärt känna honom. För några månader sedan ska jag helt ärligt säga att jag inte visste vem det var. Men under den här försäsongen har han ju liksom virvlat in i Göteborg och vuxit fram till kanske en av de, ja, kanske till och med den största bakom Oskar Willemsson då, talangen i Göteborg just nu. En fantastisk spelstil, dribblingstark, låg tyngdpunkt, bra avslut. Man har det mesta känns det som, och det är också så det låter från IFK-lägret. Så mitt utropstecken blir bara att jag har fått se honom och lära känna honom och krasst sagt veta att han finns. Liksom. Ja, så.
Han... Två andra saker som jag har tänkt på när det gäller honom, utöver allt det du nämnde, vad jag har hört om honom och delvis sett på träning då, ännu inte i match, det är att han redan sin unga ålder till trots jobbar extremt hårt i defensiven. Det brukar ju vara en sån där grej, vi talar till och med Leo Bengtsson som ju är 5 år äldre som ju kunde berätta om hur han har liksom av tränare fått order om att man måste klara det defensiva också. Vad gäller Hussein Kanei då, så vad jag hör av honom är att han är redan bra på det. Han jobbar stenhårt i defensiven helt enkelt. Det tror jag gör att hans startsträcka in i laget, eftersom han har alla de andra kvaliteterna som du redogjorde för, när han väl liksom är redo så kommer den kommer vara lite kortare. Eftersom han klarar försvarsspelet redan. Och du var inne på det, den låga tyngdpunkten. Han har hård i kroppen. Vi såg hur han skickade iväg Erik Sorga in i vegetationen där i en mot en övning. Tack vare att han har den här låga tyngdpunkten så använder han ju redan kroppen då på ett bra sätt. Vad var det Simon Tern sa? Ben som ekstubbar liksom.
det är en bra jämförelse.
Verkligen. Ja. Så den gubben flyttar ut på första taget. Det man har kunnat se av träningarna då, om man ska ha liksom en reflektion här, det är väl att han behöver vara lite mer direkt mot målet. Han tillhör väl den, som också någon av våra gäster pratar om, den generationen som gärna vill vända om ett par gånger extra. Det kan vara bra ibland, men man behöver bli lite mer direkt, tror jag. Det har vi kunnat se här. Men som sagt, grabben är 18 år va? Allt talar ju för att det här kommer. Bra, då lämnar vi Hussein Kanei där och går vidare på frågetecken i IFK Göteborg. Vad har du skrapat fram där, Linus?
Ja, alltså på något sätt kan ju, detta är ett frågetecken som egentligen kanske borde ha varit ett utropstecken. Vi pratar målvakter, första målvakt. Vi har ju tjatat om det ämnet egentligen sedan oktober, november i fjol. Och IFK tittade på närmare 100 namn och det ryktades i media om i alla fall 20. Jag tror inte jag överdriver med att säga att det nämndes så många olika namn. Nu flög de ner en kille, han presenterades mitt under en träning, ja, vi var lite chockade, helt plötsligt dök han upp där och Marcus Modé, presschef, satt och skrev presentationstexten i någon liksom skåpbil på parkeringen utanför träningen. Ja, det är en annan historia, men Werner Hahn anslöt, är tänkt som IFK Göteborgs nya förstemålvakt 2020. När vi kollade upp honom på kvällen där efter han hade presenterats såg det väldigt bra ut. Egentligen alla siffror från i fjolåret var bättre än Giannis Anestis. Han fick väldigt mycket goda omdömen av de vi pratade med. Allt kändes bra egentligen. Sen kastade han sig in mellan stolparna mot Lokomotiv Moskva och var ganska darrig. Det är klart att man inte ska dra för höga växlar av en första match. Han hade haft mycket, rest mycket, vidat lite och sådär. Men jag tycker nog ändå det frågetecknet över IFK Göteborgs målvakts roll och första målvaktsplats hänger kvar.
Mm. Ja, jag ska börja med att säga att det är en trevlig jävel.
Ja, ni har ju på något sätt hittat, det krävdes två frågor från dig och sen fick du en klapp på axeln. Och...
Ja, sen fick jag en till efter matchen. Ja, det... där för att det blir ju ibland så när man jobbar som journalist och man ställer frågor att någon får ju vara good cap och någon får vara bad cap liksom. Och efter Werner Hahn då hade liksom släppt in fyra bollar i debuten, så var det ju en på en kollega till oss här, ingen av oss, utan en kollega som körde de lite mer skarpa frågorna då.
Ska vi inte hänga ut honom?
Nej, det tycker jag inte. Det är väl elakt. Det var ju ett gott journalistiskt jobb av Andreas Sundberg, såklart.
Så nämnde du honom ändå.
Jo, men det var ett gott journalistiskt jobb av honom. Ja, så att, man ska ju ställa de frågorna. Det var det att han var först på det och ställde dem. Och var när han högg lite tillbaka där, lite grann bara liksom. Så, men det var ju relevanta frågor. Och sen så kom jag ju med mina frågor och tyckte att han har lärt sig namnen på spelarna väldigt fort. Liksom. Då fick jag en till klapp på axeln, för det tyckte han var en bra fråga då.
Fotbollskanalen frågar om han inte borde ha tagit några av de fyra målen som vi från Göteborg släppt in. Så kommer det här, du där med lite myspysfrågor.
Jag har frågat hur
namnkunskap.
Ja, hur han har varit så duktig och lärt sig alla namnen på alla lagkamrater
duktig,
så fort.
Duktig var han.
Nej, så att vi har en bra relation. Jag var när han då. Nej, men det vad jag skulle säga var innan vi svävar iväg är att det är en trevlig jävel. Det sa jag kanske.
Ja, det sa du. Du har sagt tre gånger nu.
Så att det är en god lagkamrat och han kommer säkert passa väldigt bra in i gruppen där. Men ja, det som gjorde mig orolig när jag såg den här matchen, det var att han kändes darrig. Han kom fel på luften där, halka. Hade någon han kanske borde ha tagit och någon han kunde ha tagit om han hade gjort det extremt bra och så vidare. Så han imponerar absolut inte. Och jag vet inte om det finns så mycket att skylla på. Det är möjligen då det här galna dygnet, liksom att han har rest kors och tvärs och var trött och att det var intensivt. Okej, det kanske man kan skylla på. Men jag hade varit mindre orolig för hur han är ifall han inte hade spelat fotboll på väldigt länge. Men det har han gjort. Mm. Liksom, han kommer ju liksom inte ringrostig hit. Då hade man kunnat säga det. Okej, ge honom några matcher så kommer han in i det, men nu är han väl liksom eller ska vara redo och gå rakt in och leverera 100% direkt. Och då finns det som sagt inte så mycket att skylla på, förutom då att det här var mycket resor och mycket sådär. Va. Så att det gör mig lite orolig då, men jag håller med, siffrorna ser jävligt bra ut på honom. Vitsorden är goda. Erfarenheten finns där. Han borde vara bättre än han var i den här matchen. Det är lite konstigt att han inte var bättre än han var i den här matchen.
Precis, och det är lite det, dit man vill komma till. Och till det kan man ju då lägga att de faktiskt bara skrev ett 1+1 årskontrakt med honom. Vi har ju ingen aning varför det är så. Det kan ju vara att man tror så extremt mycket på Adam Inge Benediktsson att man egentligen bara vill ha honom här ett år och tror att Adam ska vara så pass bra nästa år att han ska in och stå då. Mm. Men det brukar ju på något sätt, de här korttidskontrakten brukar ändå signalera någonting. Antingen är det spelaren som inte riktigt är säker och kanske har högre ambitioner, eller så är det klubben som inte riktigt heller är säker på spelaren och vill se honom först. Så det tycker jag också man kan väga in i ekvationen. Men som du säger, han borde ha varit bättre. Mm. Men det kan väl bara bli bättre nu då från och med nu.
Ja, det är en trevlig jävel, så är det.
Nej, sorry. Menar du det?
Vi ska lämna Vanerhan, frågetecknet, målvaktsfrågan och gå över till sista punkten på IFK Göteborg. Snackisen, vad har det varit?
Ja, men den är ju på något sätt ganska given. Vi får ju credda fotbollskanalen här som fick en intervju där med sportchef Pontus Farnerud tidigt på lägret, och det satte ju på något sätt, jag vet inte, stämpen på hela IFK Göteborgs träningsläger.
Satte tonen på allting.
Tonen, ja precis, det var ett bättre ord. Sportchef Pontus Farnerud konstaterar att bara Malmö FF har en bättre trupp än oss i allsvenskan. Och det kan man ju tycka. Men IFK Göteborg har förlorat de tre första matcherna. Man förlorade mot Hammarby och har ju inte riktigt sett så bra ut. Och det har ju blivit en liten diskussion huruvida man ska snacka efter man har presterat eller hur man nu vill göra och lite... Det känns som alla har fått frågor om det här uttalandet och det har liksom följt med under hela lägrets gång. Och han står ju fast vid det, Farnerud, vilket han såklart ska göra om han har sagt det. Men ja, vi kommer inte ifrån det helt enkelt.
Nej, så är det ju. Jag tycker det är ett löjeväckande uttalande, men oavsett vad man tycker om det så har det ju varit, precis som du säger, det har ju varit snackisen runt IFK Göteborg. Alla var på något sätt varit tvungna att förhålla sig till det, och jag tror dessvärre att för IFKs del och att Pontus Farnerud kommer nog få förhålla sig till det där hela året egentligen. Oavsett hur det går för dem. Jag menar, är det ett race mellan Blåvitt och Malmö i toppen, ja då är han kung. För då såg han det här innan någon annan gjorde det. Men mer troligt är ju att det inte kommer bli så. Och då kommer han ju återigen ha spänt bågen alldeles för hårt. Vi hade Leo Bengtsson här i som sagt i podden, där han pratade också om det där att man presterar först, snackar sen. Liksom. Det är ju det normala inom idrotten, och jag har fortfarande inte blivit klok på varför det är så viktigt för IFK Göteborg att gå ifrån det och göra på ett helt annat sätt.
Nej, och det är det som Leo Bengtsson var inne på, det ganska smart tyckte jag, att han gick ut förra året och sa att Häcken skulle vinna guld, och han lärde sig av det att det hjälper liksom inte att dundra på så hårt. Och det gör mig ännu mer förvånad med tanke på ordförande Rickard Berglings uttalande för några månader sedan att IFK Göteborg ska förbi Malmö, och det är ganska snabbt. Där blåste också upp till en storm, och folk som inte tyckte han var klok på grund av det uttalandet. Men det verkar verkligen som att IFK Göteborg internt har en idé om att det är så här man vill kommunicera. Man vill inte slå i underläge, man vill vara den här storklubben, och man vill också få det att framstå som det. Mm. Så att ja, det verkar ju vara enligt plan.
Då lämnar vi med det IFK Göteborg för det här lägret, för den här podden, och går över till BK Häcken. BK Häcken dam då, och där är det ju jag som har gjort summeringen. Jag var ute på damernas andra match här nu mot Rosenborg när de vann med 3-1. Tog sin första seger här i Marbella efter att jag har förlorat mot Brann med 2-1. Det var en bra match som jag fick se. Och i mitt plus då som jag valt, så har jag tagit lite hjälp faktiskt av de personerna jag pratade med efter matchen. För jag tyckte att
det är ju fusk.
Ja, de sa ändå så pass intressanta saker så att de satte fingret på det största plusset som finns just nu med Häcken, skulle jag säga. Därför vill jag använda mig av det. Jag hade ju kunnat claima det själv och framstå som lite smartare, men jag är väldigt ärlig här nu och liksom berätta. Ja, exakt. Och berätta faktiskt att jag hade en diskussion med det här med tränare Robert Vilahamn då, och även lite med Johanna Rytting Kaneryd. Plusset är att BK Häcken är ett lag igen. Det vill ju alla vara. Alla vill vara ett lag. Och det låter kanske klyschigt, men i just det här fallet är det relevant. Därför att när Robert Vilahamn tog över den här klubben i höstas inför det här Champions League-gruppspelet, då hade de, ja, dels hade de gjort hela den här liksom föreningsbytet, liksom varit med om det jätteturbulent liksom inledning på säsongen där, kommit in i en ny klubb och så, goda förutsättningar och allt det här, men ändå. Sen hade de en lång rad stora namn, bärande spelare från den säsongen, som egentligen inte ville vara i Häcken, utan som ville iväg liksom. Det är ju mängder av spelare som har lämnat Häcken här, både sådana som kanske inte platsade då, men också stora namn liksom, Stina Blackstenius givetvis liksom. Och det är klart att när det är så många som liksom samtidigt sjunger på sista refrängen och har målen, drömmarna, ambitionerna någon helt annanstans än för klubben, lagets bästa, då blir det jävligt splittrat. Jag tror Robert Vilahamn idag pratade om att det var mycket splittringar, använde han ordet när jag intervjuade honom, och då förhögg jag lite på splittringar, vad menar du? Och då var det precis det här de menade. Folk tittade liksom inte åt samma håll. Nu har de varit här i 11 dagar, upplever själva, i alla fall lite Vilahamn och Johanna Rytting Kaneryd, att de har kommit ihop jättefint som en grupp. Tittar åt samma håll, gemensamma ambitioner, människor som vill vara i Häcken, spela många matcher för Häcken, vinna saker för Häcken. Det tror jag kommer vara en jättenyckel för dem i år för att få resultaten på plats helt enkelt.
Vad ska jag kommentera på det här?
Ja, fan vet jag.
Nej, exakt. Nej, men jag kan ju bara liksom hänvisa tillbaka till egentligen avsnittet med Johanna Rytting Kaneryd när hon gästade podden och hon pratade om den nytändning de fick när Robert Vilahamn kom in som ny tränare. Och hon använde väl någon referens till att han nästan väckte liv i dem igen. Och det säger ju det mesta om den förändringen. Sen kan man ju också kolla på de spelarna som är att, inte för att säga att de inte saknar ambitioner, för det gör de absolut inte. Men det är också många spelare som kanske inte riktigt redo för det där utlandsklivet än och har som första ambition att slå igenom i Häcken. Vi har Josefin Rybring som har kommit in som ett jättefint nyförvärv men valde att ta steget till Häcken snarare än att kanske flyga iväg utomlands direkt. Stine Larsen kanske inte riktigt är på den nivån att hon kan kliva iväg än, utan behöver göra det bra i Häcken först. Och Elin Rubensson som också gästade oss, hon har ju också fortfarande ambition att vara här och vinna med Häcken innan hon eventuellt överväger ett utlandsäventyr. Det är bara några exempel tycker jag på spelare som, som verkligen har något att uträtta i Häcken innan de kliver iväg. Precis som du var inne på tidigare, så i fjol kanske det fanns spelare som redan var redo och redan var iväg så att säga. Det känns lite annorlunda utifrån sett i år.
Ja, och alla klubbar lever ju alltid med att vissa kommer alltid lämna eller vilja lämna och så vidare. Vad jag tror att de menar och vad jag tänker också på då, det är ju att det var extremt i Häcken förra säsongen liksom. Och nu är det liksom inte extremt, utan nu är det normalt och nu har de fått ihop det och då får de liksom en positiv skjuts av det. Så kan man väl sammanfatta det.
Ja, men det var väl också lite, alltså det tog väl alltid lite tid för Häcken att sätta sin prägel på det här laget också, den här truppen också. Vi minns ju lite kontraktstrul och sådär, och de fick ta över ganska konstiga avtal från Göteborg FC. Det var ju flera spelare som hade kontrakt som gick ut mitt i Champions League-gruppspelet bland annat. Så det känns som många sådana bitar också till det har liksom lagt sig, och vilket såklart gör det bättre.
Då kastar vi oss över till minustecknet då, för ett sånt finns dock ett ganska kraftigt, och här är det väl på sin plats att leverera en både tung och bred kritik skulle jag säga.
Är det fram med motorsågen?
Ja, det är lite tidigt. Okay. Men så här, lite liknande som IFK Göteborg som visste att Giannis Anestis skulle sluta typ i höstas någon gång. Och ändå tog det liksom 7 svåra år innan de hade en målvakt på
och
plats.
Och ett Simon Tern-tips.
Ja, innan de hade målvakt på plats. Så är det lite samma med Häcken här. De har ju vetat, eller ja, till 99% kunnat ana att Stina Blackstenius kommer inte vara kvar. Ändå står vi här, vad fan är det, mitten av februari, träningslägret avslutat. Och de har liksom inget vettigt alternativ, inget djupledshot. Ingen liksom äkta nummer 9 skulle jag säga. De har spelat med Stine Larsen där, men hon är inte den spelartypen. Liksom. Det är inte så de vill ha det. Nu kastade de in idag i den här matchen som jag såg då mot Rosenborg. Då slängde de upp, bytte in Johanna Rytting Kaneryd som spets, som nia. Och jag menar, hon är kvick, hon är rationell, hon är hotad i djupled och hon är bra på att avsluta och allt det här. Men hon är ju i grund och botten en Cruyff-fintande kantspelare. och det är där hon har sin landslags dröm någonstans, där hon har sin liksom utlandsdröm och allt, eller utvecklingsdröm tror jag, även om hon själv, när jag pratar med henne efter idag, är positiv till att i vissa matcher när det liksom låser sig och man behöver verkligen ha någon, kan tänka sig det där. Så att, men de testar ju henne där. Vilhelm säger att han testar henne där för att eventuellt kunna använda henne där också. Men hur som helst, de famlar, de letar och de har ingen bra lösning på plats. Så det här är ändå den liksom klubb i damallsvenskan som har störst muskler, mest möjligheter. De har inte kunnat lösa en vettig nummer 9 liksom. Jag köper att det här försvåras av att Pauline Hammarlund är skadad och hon kommer tillbaka precis när allsvenskan har varit igång lite så. Men det är ett minus, man kommer inte ifrån det.
Nej, precis. Och jag tänkte precis ta upp det du, sista du var inne på det, att Pauline Hammarlund ju är ju nästan tillbaka till den allsvenska premiären, och det blir ju problematiskt för Häcken att de kanske inte kan plocka in något allt för tungt namn och helt plötsligt stå där då i mars-april med 3 liksom toppanfallare, för jag tycker ändå vi kan räkna Stine Larsen till en toppanfallare med damallsvensk nivå. Så att jag ser problematiken, men jag köper också ditt resonemang att ska man nå långt i Champions League framförallt, vilket är Häckens ambition, så räcker det inte att bara ha Stine Larsen som anfallsalternativ. Dessutom när hon kanske inte har sett så där vass ut, i alla fall de matcherna jag har sett, inte sett så där superskarp ut.
Ja, men jag tycker inte hon är nia alltså. Hon är liksom,
nej, Vilhelm var inne på det, minns jag när jag pratade med honom efter förra matchen, att han ser ju nästan henne som en tia istället. och användbar även i den rollen. Och det gör ju det kanske ännu mer fundersamt att varför man inte har plockat in en nia då. För då hade man kunnat stå med en ny nia och Pauline Hammar när hon väl är tillbaka, så Kasine Larsen var ett alternativ på tia positionen istället. Mm. Men vi vet ju att de har huggt på lite namn, bland annat Rebecka Blomqvist som vi har pratat om tidigare i podden. Från Wolfsburg som tidigare varit i Göteborg FC. Och även lite andra stora namn där ute i Europa. Så att de verkar ha jagat men inte hittat rätt, och det är såklart ett underbetyg, absolut.
Ja, det är i alla fall, det är i alla fall ett minustecken. Men eftersom du inledde den här punkten med att fråga om motorsågen skulle fram, så nej.
Det var bågfilen.
Ja, det är lite så va. Vi har motorsågen, sparar vi till större bekymmer. Vi ska gå över till utropstecknet på BK Häcken här. Och där har jag tagit ut... Jag ska hålla ett litet anförande innan jag avslöjar vad jag har valt. Det är klart att man skulle kunna ta Josefin Rybrink, som ju var... Du såg ju inte den andra matchen, men du såg den första. Vi var båda väldigt imponerade av hennes mittbackspel. Hon har kommit med Algarve Cup här nu i landslaget. Det är klart att hon är jättebra. Otroligt fin mittback, framtida landslagsnamn och så vidare. Men det är för enkelt.
Ja, du gillar inte det enkla?
Nej, men jag tycker lite så. Alltså ett utropstecken... Vem som helst skulle kunna ta ut det.
Jo, men...
Alltså, ska vi komma med någon form av liksom inside härifrån? Eller att man har sett lite saker som har hänt? Och
på plustycket bad du om hjälp för att du kunde komma på det själv.
Och
på utropstecken ska du inte göra det för lätt för dig. Ja, men jag gillar att det här är på väg.
Ska man vara lite om sig kring sig, då kan man inte ta Josefin Rybrink. Det är för uppenbart.
Så vem tar du då?
Du sitter någon jävel hemma på Hisingen och tar ut Josefin Rybrink liksom, och kollar på GPTV på den här matchen. Jag tar ut Elma Juntila Nelhage. 18-åringen, mittbacken, som varit utlånad till Norge. Inhopp idag. Sett otroligt fin ut på träningarna. Och jag ska inte citera, för jag har tagit lite hjälp här också. Jag ska inte citera den häckenledaren jag pratar med. Men det är 110% säkert att det här kommer bli en framtida svensk landslagsmittback. Och då talar jag ändå om en person som har någorlunda koll på fotbollen. Och jag kan bara instämma i det jag har sett, hört och tycker om Elma Juntila. Det är en jättetalang på mittbacksidan som Häcken har där. Som fortfarande bara är 18 år. Men ingen i Häckens trupp som är på det här lägret passar bättre under rubriken utropstecken.
Ja.
Eller? Har du något att invända?
Jag har sett för lite av henne.
Ja.
För att...
Det är ett riktigt utropstecken.
För att kunna utnämna henne till ett utropstecken. Och eftersom du tycks ha tagit hjälp till den här punkten så vet jag inte vilken trovärdighet vi ska sätta i det här. Så att jag väljer att slå ett slag för Josefin Rybrink.
Ja, du tar den enkla vägen.
Jag tar den enkla vägen. Det gör jag alltid, Robert.
Nej, men hon är jättebra, jag håller med. Hon har varit kanon. Men det visste vi ju någonstans.
Mm.
Du studsade inte av stolen. Däremot så blev du ju lite perplex här när jag drog upp Elma.
Ja,
du var inte beredd på det. Och jag tycker att det är den effekten ett utropstecken ska ha.
Vet du varför jag studsade till? För jag trodde du skulle välja en annan spelare.
Ja, vem trodde du?
Maria Eggla, den nya isländskan.
Ja.
Som jag tyckte så väldigt intressant ut i den första matchen vi såg. Hon spelade på vänsterkanten där i den offensiva linjen. Lite Hussein Karnell, om vi får dra någon lite parallell så här. Kanske inga ekstubbar till ben, men väldigt låg tyngdpunkt och väldigt irrationell och rivig spelare.
Ja, och en väldigt bra vänsterfot. Jag håller med, jag tyckte hon var bra i den matchen. Jag såg henne även mot Lidköping, var det deras första där, och hon kom in idag. Men
nej,
jag håller fast vid mitt utropstecken. Mm. Elma Juntila Nelhage. Ni kommer höra mer om henne om ni inte hört om henne innan.
Mm, absolut, ja.
Då går vi över till frågetecknet. Och det är sett ur ett lite större perspektiv. När jag tittar på det här häckenlaget nu i de här träningsmatcherna, så är de ju bra på väldigt många sätt, men jag känner att de har lite för många svaga punkter fortfarande, och de är lite för beroende av några få enskilda spelare på vissa väldigt viktiga och bärande positioner i planen. Och jag tänker då kanske framförallt liksom på det centrala mittfältet där. Häcken kommer den här säsongen spela extremt många matcher framåt hösten, om de nu ska liksom komma till Champions League, lyckas i Champions League, så kommer det krävas en truppbredd. Jag är inte så jävla säker på att de har den. Alltså Elin Rubensson och Filippa Kurmark, de kommer få dra ett enormt tungt lass på centralt mittfält med matcher. Och det här, jag menar, Rubensson kommer spela EM och nu var inte Kurmark med i Algarve-truppen här, men hon kan ändå vara aktuell för en EM-trupp. Och hon är ju i och för sig en evighetsmaskin utan dess like, Kurmark. Så att hon gjorde över 50 matcher redan i fjol, om att det är felunderrättad. Så att absolut, va, men ändå liksom lite. Jag tror att den här frågetecknet, det är nästan så att det är svårt att överhuvudtaget lösa det på något sätt, för det kommer bli tufft för det här laget i vinter. De ska spela fram till julafton, en jävla massa matcher, olika turneringar på hög nivå liksom. Man kan inte ha hur bred trupp som helst, för att ja, men folk måste få spela innan också, så det här är ganska svårt. Men jag tror att det kommer bli tufft för dem när det lackar mot jul, så att säga. Då har de många matcher i benen, och särskilt de här bärande spelarna på det centrala mittfältet.
Jag tror jag har en lösning.
Låt höra.
Det är bara att titta på förra året, hur de ganska tydligt gick in med inställningen att de skulle förstärka laget under sommarfönstret inför att Champions League liksom brakar loss på allvar. Då plockade de in Stine Larsen bland annat och några spelare till, och det var väldigt tydligt att nu förstärker vi laget för att vi vet att det kommer en väldigt tuff höst. Man ska inte säga att våren är lätt, men den är lite lugnare. Det är ju sen det börjar braka loss med mästerskap och med Champions League-slutspel och damallsvenskan ska avgöras. Jag har ingen liksom vetskap om det är så Häcken resonerar. Men det skulle kunna vara ett alternativ att man börjar med en lite mindre trupp. Man låter alla få spela. Man låter göra analysen av hur truppen ser ut. Och sen kliver man kanske in lite tyngre i ett sommarfönster inför att det liksom blir allvar på riktigt. En teori.
Men då måste de nog vara ännu skarpare i det fönstret, för att jag vet att vissa spelarna har ju uttryckt att de var trötta i höstas. De orkade liksom inte hela vägen. Då var ju kanske den typen av matcher mer nya för en del av dem. Så att nu är de mer förberedda på det på så sätt. Så att det kanske också är en aspekt i det hela. Men då får de nog jävlar med att göra ett riktigt bra fönster där. Då får han jobba Christian Lundström, damernas sportchef där, om han ska parera det där.
Men det är också svårt att liksom, alltså spelarna vill ju spela. Jo, alltså frågar du Elin Rubensson eller Filippa Kurmark så vill ju de spela alla 50 matcherna. Så det blir också en utmaning att hitta vilopunkter för de här och rätt matcher att rotera i utan att det blir kostsamt och utan att man tappar onödiga poäng. Så att där ligger också en väldigt stor utmaning, inte bara i truppbygget utan också i liksom hitta den här balansen mellan när de spelar, när de inte spelar och så vidare.
Ja. Kurmark, hon är ju ett monster. Hon är helt vild idag. Alltså, hon var helt rasande och skrev.
Var det en Gustav Berg?
Meningslös träningsman. Ja, alltså värre. Alltså,
man är
rädd för Kurmark. Alltså, hon vill ju inte möta en mörk gränd, höll jag på att säga. Så, helvete. Nej, hon smällde på bra och... Ja, eller lite elak ibland och blev förbannad på någon där och så att ja, det var lite Gustav Bergling. Ska man välja ut två råskinn som har klivit fram under det här resan, så är det väl Kurmark och Bergling.
Det såg man inte framför sig direkt.
Ja, och Kurmark kanske, men med Bergling lite mer oväntat.
Ja, det är mycket.
Vi ska gå upp till sista punkten på Häcken Dam här, och det är ju då snackisen, och där har jag valt ut ingen mindre än det som slog ner lite som en bomben då, får man väl säga här. Andrine Hegerberg som plötsligt var klar och naturligtvis väldigt mycket mindre känd än sin syster Ada Hegerberg. Men ändå ett stort namn, och vad jag snabbt insåg en väldigt stor profil i Norge. Hon har fotbollsskola, har skrivit böcker med sin syster tillsammans med typ inte Skavlan men någon norsk tv-profil där liksom.
Sjukt om hon hade varit tillsammans med Skavlan och du hade breakat den
jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men nej, men alltså ett kändispar helt enkelt som själv liksom red in här liksom med glamour och lite kändisaura och extremt liksom proffsig, medietränad, världsvan, flärdfull, Ja, du hör.
Fortsätt med det.
Nej, så att det var ju en lång intervju med henne. Och sen har ju någonstans, hon, det var hennes debut. Hon har varit skadad länge. Hon spelar liksom fotboll första gången på ett år. Hon gjorde det väl liksom okej, okay, du var inte imponerad. Däremot i första matchen idag hittar hon väldigt rätt i sin nummer 10 roll där de bröt linjer och hon fick bollen i den här ytan mellan mittfält backlinje, vände upp snabbt, tror hon spelar fram till 3 frilägen varav ett ledde till mål, så hon hade en assist då, och hon kunde haft fler, som sagt spelade 60 minuter, efteråt kom hon med liksom en ispåse tejpar runt det här knät då, men jag frågade henne, men var ingen större fara. Hennes pappa har ju varit med här, han var på matchen, han har vi pratat med, han är en GP-läsare, han var ute och coachade när hon sköt frisparkar. Det känns som att Andrén Hegerberg, det har varit liksom snackisen kring det här BK Häcken under det här lägret, i alla fall medialt och runt omkring så.
Jag tror du skulle blunda för Andrine helt och gå på pappan.
Du har ju nästan blivit
bättre kompis med honom än med Blåvitts nya målvakt. Du har ändå hittat dina relationer här under läget.
Ja, det får man säga. Jag pratade med pappan idag igen. Jag minns fan inte vad han sa, så det var kanske inget viktigt.
Var det norskan som ska sig där igen?
Nej, jag bara, ja. Nej, men det var mycket att hålla reda på det. Så. Men han, det är en trevlig jävel, så att han reser ju runt. Och
han också.
Följer sina döttrar. Så att, nej, men det är väl en bra snackis. Det,
ja, om jag ska tillägga. Nej, jag håller helt med dig. Jag ska absolut inte argumentera mot det. Det jag kan tillägga är väl att det var väldigt snabbt och imponerande agerat av Häcken efter Rosa Kafadjis väldigt allvarliga skada där. För jag är mycket tveksam, utan att ha den typen av inside information, så jag är mycket tveksam till om Adrine Hegerberg hade kommit hit om inte Rosa Kafadji hade skadat sig. För det tror jag Häcken hade satsat stenhårt på henne det här året. Så väldigt pikt, snabbt och bra agerat, om det nu var så att de liksom plockade in Andrine Hegerberg efter skadan.
Ja, det måste de ha gjort. Jag kan tänka mig att de skulle haft, ja, i så fall skulle de ut, hade de tagit in henne och haft henne som ett alternativ på sen sittande mittfält, alltså som ett alternativ till Rubensson och Kurmark och Julia Karlnäs där. Men jag tror inte, jag undrar om hon är tillräckligt stark liksom i press- och duellspelet för att ta den sittande. Hennes farsa ville ju ha henne där, han ville ju att hon skulle spela bredvid Rubensson.
Men ändå skönt att återtränare Robert Wilhelm inte påverkas av de här starka påtryckningarna från pappa Hegerberg.
Ja, via våran podd, ja. Då ska vi sist men inte minst ta oss an BK Häcken här och återigen är det du nu då, Linus, som har gjort summeringspunkterna, så vi kastar oss rakt på det. Vad har du för plus på BK Häcken efter Marbella-lägret 2022?
Ja, återigen så har jag ju då inte tagit någon hjälp till mina punkter, utan envetet knegat på min kammare och knådat fram lite punkter här. Vi jobbar på olika sätt, du och jag, Robert. Plus tydligheten. Vi satt här när vi summerade halvtidsanalysen där och imponerades över att vi hade gått på många häckenträningar och sett saker som vi senare också såg i match. Och det tycker jag är imponerande. Framförallt liksom höga pressspelet, det blixtsnabba omställningsspelet. Vi såg dem träna på det, vi såg dem göra det på träningsplanen. Och så kom vi till matcherna och det såg liksom, det satt. Så att mitt plus är tydligheten och att Häcken känns väldigt långt framme i hur de vill spela och hur de vill agera ute på fotbollsplanen.
Ja, jag håller med. Inga invändningar där. Och också just liksom den helheten det bildar, att de, precis som du redogör för, de tränar på ett sätt, de tar med sig det ut på planen. Och de har framförallt gjort jobbet innan så att de har exakt de spelartyperna de vill ha för att kunna spela så att det blir liksom inte bara tomma ord om att vi ska ställa om snabbt och vi ska ha hög press. Man har också liksom lagt trupppusslet på ett tydligt sätt och fått in spelarna som i alla fall liksom på pappret har en möjlighet att leverera det här.
Ja, och vi jämförde med IFK Göteborg där i halvtidsanalysen, och den står väl kvar på något sätt, att det känns mycket mer frågande kring IFK Göteborg. Ja, både truppbygget, liksom, har de spelarna de vill för att spela det spelet de vill, och hur ska de spela? Det känns inte alls lika tydligt som det gör kring BK Häcken just nu. Och det tycker jag är det stora plustecknet för Häcken så här långt in på försäsongen och under det här läget.
Då ska jag bara ställa en fråga där. Det är möjligt att jag skäl då någon av dina kommande punkter här. Men i så fall får du säga till så väntar vi med den. Men är det så att det finns anledning att revidera någonting av den här tydligheten med tanke på deras sista match, Häcken, så här, för att där imponerade väl inte det riktigt lika mycket, eller?
Om du skickar vidare den här podcasten in i minustecknet för BK Häcken så ska du få svar på din fråga.
Det var en så kallad radioövergång, ja, så tar du ditt minustecken då?
Ja, men effektiviteten, det tycker jag är tydligt, och framförallt dagens sömniga match. Kanske är det för att vi är slitna efter 12 dagar här i solen, men det var ingen rolig match idag, tyckte inte jag från sidan. Och faktum är ju att Häcken bara gjort ett mål under de tre träningsmatcher de har spelat här nere. Och man kan skärmas, och det har vi gjort, och vi har berömt dem för tydligheten. Vi har berömt dem för det snabba omställningsspelet och alla chanser de har egentligen skapat. Men effektiviteten finns inte där än så länge. Vi pratade om när vi pratade IFK Göteborg tidigare i det här avsnittet att det är kanske bättre att skapa chanser och inte sätta dem än att göra varken eller. Men Häcken har lite problem med effektiviteten. Kanske behöver man få in Alexander Jeremejeff i det här startelvan på något sätt. Han har ju knappt tränat fotboll med laget här nere. Kanske behöver man få in honom på något sätt, för att han har ändå väldigt mycket mål i sig. Det känns ändå som att där är nästa steg för Häcken att jobba med. Hur och vem som ska förvalta alla de här chanserna. För det är lite oklart just nu.
Jag säger som Lasse Lagerbäck, fotboll handlar inte om att göra mål, det handlar om att skapa målchanser. Det var väl ungefär det du sa där. Det viktiga är ju så länge man skapar målchanser så kommer målen förr eller senare komma. Jag menar, matchen idag, Sarpsborg där, Leo Bengtsson, den kunde lika gärna suttit liksom, hans friläge där. Så då hade de haft sitt mål liksom, och han hade haft ytterligare ett mål på kontot. Men sen tror jag också du är inne på något intressant där. De här liksom tre där, Bengtsson, Traoré, Uddenäs, jag tror att de har lite för få poäng i sig. De måste nog fan sätta in Jeremejeff där som du sa, och skicka ut då Traoré kanske på en högerkant och Leo Bengtsson på vänsterkanten, och så har de speeden men ändå hans liksom näsa för målet där. Annars kan det bli lite få mål. Men det kan ju också vara olika i olika matcher såklart.
Så är det, men frågan är, det intressanta där tycker jag är hur mycket kommer Häckens spel förändras med Alexander Jeremejeff som nummer 9. Jag tycker det är jätteintressant, för att det blir en helt annan nummer 9. Alexander Jeremejeff är inte alls den här snabba djupledsgående forwarden. Och det känns kanske som att Häcken behöver göra om lite väl mycket om man ska in honom.
Ja, om man ska ha den här tydligheten. Ja. Man är så jäkla, det är ju det vi väger det här mot, att de har jobbat så väldigt fokuserat just på att ha en snabb spelare där. Det blir ju som du säger helt annorlunda med mig.
Men kanske lyckas de. Ja. Man kanske hittar någon mellanväg. Ja. Man kanske får det här snabba omställningsspelet med yttrarna. Kanske kan trycka med lite ytterbacka upp ännu högre, och så får man en Jeremejeff där som petar in bollen. Kanske blir den perfekta mellanvägen någonstans.
Bra. Ska vi gå över till ditt frågetecken?
Det kan vi absolut göra.
Vad har du där?
Frågetecknet, ja, två stycken tror jag.
Två?
Ja.
Men jag tänker, du anklagar mig liksom för att gå liksom, ta hjälp och fuska, gå den enkla vägen. Du kör ett helge, ett kryss två här.
Det är svårt att välja, vad ska vi ta med liksom? Nej, men haka på lite kanske då minustecknet. Det har ju pratats lite om, ska de förstärka mer? Behövs det mer? Behövs det en ersättare till Patrik Wålemark? Ja, det kanske det gör. Kanske behöver de få in något ytterligare offensivt för att, ja, men dels spetsa på konkurrensen. Vi har ju sett att Uddenäs, Benny Traoré och Leo Bengtsson har spelat nästan egentligen allting här nere. Startat egentligen alla matcher i alla fall. Kanske behöver de ha in någon till lite tydligare poängspelare. Vi vet att Ali Youssef är på väg tillbaka, men han har fortfarande några månader på sig.
Ja, sen vet du inte hur fan det är med alltså allvarligt talat med Alexander Jeremejeff. Han har ju inte, jag menar, Friberg sa det, han har lämnat hotellsängen knappt.
Där. Och det ligger ju något i det.
Ja, men lite så. Alltså, han tränar ju inte. Nej, han spelar. Nej. Alltså, han är inte ombytt knappt. Ju. Alltså, han är ju inte med.
Nej, han har kört egen träning.
Ja, jag menar det. Men han är ju inte med på planen. Nej. Och han är ju rätt lång. Jag menar, Samuel Gustafsson är med på planen.
Ja.
Men jag menar, Jeremejeff verkar ju rätt långt bort. Liksom.
Ja. Så att, och Jesse Tominen finns ju där, men han känns inte.
Han håller inte.
Nej, men både han och Tobias Heinz finns ju där, men de känns ju mer, tycker jag, som liksom att de ska konkurrera på inne mittfältet och mer i någon form av roll där, men där är det ju också redan fullt i för sig. Så min fråga är nog kanske om ändå Häcken inte borde titta på att värva någonting mer offensivt.
Det är frågetecknet helt enkelt.
Det är frågetecknet. Ja. Men jag har ett till, och det är liksom klaffar väl lite i det här. Det är, hur 17 ska de formera det här inne i mittfältet? Alltså det är så många spelare och så många bra spelare så jag vet inte hur de ska få ihop det.
Givet att alla är friska så tror jag de kör Friberg, Rygård, Gustafsson. Om alla är friska så är det de tre.
Då är Gustav Bergen bänken.
Ja, jag tror att de är alla liksom, alla, om alla är 100%iga, alla är utvilade och du ska ställa upp, du möter liksom Malmö FF hemma eller borta, då tror jag de kör de tre.
Och då har vi ändå Amane Romeo som vi har lovordat och alla egentligen har lovordat under det här läget. Vi har Alexander Falseta som leder den interna skytteligan. Jag måste ha vunnit den interna skytteligan under det här träningsläget. Ja, det borde vara med på alla de här punkterna egentligen. Och Tobias Heinz och vi har Jasse Tumminen. Och, det finns så många namn. Hur ska de formera det där? Det är ett frågetecken för mig.
Ja, ja, men jag tror att de tre liksom, där har du... Där har du Högmos första val, tror jag. Och jag säger det att det där är ett jävligt bra inne.
Ja,
det är ett fruktansvärt bra inne i mitt fält, även om Samuel inte kan spela och Gustav Bergen spelar det. Mm. Det är fan ett riktigt bra inne i mitt fält också om Romeo spelar istället för Friberg till exempel.
Ja.
Så att det är, vad är det man brukar säga om sådana där grejer, att det är, liksom, det är positiva problem eller
angenäma bekymmer
något sånt, ja, precis. Så då går vi från de angenäma frågetecknen till utropstecknet då.
Jag tror du vet vem jag kommer kasta fram här ur hatten.
Ja, jag är faktiskt helt säker på det.
Franklin Thebo. Vilket läger han har gjort.
Otroligt
alltså
läger.
Det, jag kan utan att skämmas, utan att ha sett en sekund av Malmö, Sirius, Hammarby som har varit här nere. Det kan inte finnas någon spelare som har gjort ett så här bra träningsläge som Franklin Thebo har gjort.
Nej, alltså han har ju på det här lägret gått från, vad kan han ha varit? Fjärde mittback. Till att vara helt given när Svenska Cupen går igång, i princip.
Ja, om inte Högmo virrar runt sig under den här veckan så kommer, så tror jag faktiskt att han kommer få spela. Och det är, alltså jag tycker inte det är litet ord att använda sensationellt. För att, alltså att även Hovland kanske har varit BK Häckens allra bästa spelare under de här matcherna. Briljant. Men han är liksom 32 år och en supertung värvning. Vi visste att han skulle vara bra, nästan. Men sen tänkte vi, ja men det är väl Johan Hammar som spelar vid hans sida då, eller Tobias Karlsson kanske liksom. Och så kommer Franklin Thebo och bara liksom, han har varit så bra. Ja.
Det, och även i den här lite sämre matchen då mot Sarpsborg, den sista 0-0-matchen här då, där det liksom Häcken ändå dippar lite i nivå. Vi kanske inte är konstigt i tredje matchen på en knapp, eller på en dryg vecka liksom. Så var ju han fortfarande bäst.
Mm.
Han var ju bäst igen.
Mm. Och det imponerande tycker jag att man har, de gånger man har sett honom tidigare och hört folk prata om, så man har pratat om att han har vissa spetsegenskaper. Han är ju väldigt stor, väldigt kraftfull, bra på huvudet. Och man har de där några tydliga spetsegenskaper. Men jag tycker under det här läget har han har varit så lugn, så trygg, så kontinuerligt bra. Och kan du kombinera det med att ha dina spetsegenskaper, men då är du ju en supermittback i Allsvenskan.
Väldigt lugn och fin i straffområdet, ja, som du säger. Och enda minuset jag såg på matchen idag, det var väl att han var på gränsen till lite övermodig i sitt liksom sina crossbollsuppspel. De nådde inte riktigt fram alltid de här crossbollarna, för han ville nästan vara lite väl exakt i dem när han liksom svepte bollen ut mot kanterna.
Inte ens, men även felfri.
Nej, så är lite så, även solen har sina fläckar, ja, det, som det heter så.
Där vi är nu.
sorgen med det här då, det är ju att våran liksom våran profil.
Ska du börja prata om Johan Hammar?
Våran profil Johan Hammar här nu då kanske inte får spela så mycket. Å andra sidan kan det ju vara så att det öppnar då för Hammar de sista fem här, som ju även Leo Bengtsson har varit inne på, att slänger man in Hammar sista fem i varje match så har han potentiellt skytteliga vinnare.
Ja, det är ett av de skarpa citaten under det här träningsläget.
Vi såg ju Hammar på frukosten i shorts idag. Då hade han ju en tatuering på sin vad där. Det var så här romerska siffror. XXV. Vi satt ju och funderade lite på vad fan det stod för. Liksom. Det är väl 25 någonstans då. Om det liksom är antalet ryssar han har sänkt i Marbella. Eller om det är hur många mål han skulle göra om han får komma in sista 5-30 allsvenska omgångar. Gör han 25 mål då? Har han sänkt 25 ryssar? Eller ja, vad det nu kan vara. Det kanske var Hammar som var snackisen.
Nej, det är min snackis kanske. Men jag har
ja, det är min snackis när det gäller, ja, Häcken, helt klart. Det är min snackis när det gäller det här lägret.
Ja, är han också jäkligt trevlig? Eller vad var det du har benämnt alla dina?
En trevlig jävel.
En trevlig jävel,
ja. Ja, det är han ju. Han är, han är en trevlig jävel. Alltså, det kan man, det, så är det ju bra. Snackisen då? Vad har du om du tar Hammar?
Mårten Gamst Pedersen.
Såklart.
Vilken människa. Johan Hammar slängde i väggen. Werner Hahn slängde i väggen. Adrine Hegerbergs pappa, gå och lägg dig. Nej, nej, men det var ju såklart en enorm snackis när han helt plötsligt dyker upp på en träning med Häcken här mitt i veckan. Och jag trodde ju först att de skämtade när de liksom pekade ner mot den lilla planen vid sidan om den stora träningsplanen och liksom kolla vem som är där. Alltså, killen har ju liksom över 250 Premier League-matcher med Blackburn. Och så helt plötsligt dyker han upp på en BK Häcken-träning. Det har ju såklart sina logiska förklaringar, vilket är lite tråkigt. Men han känner ju Per-Mathias Högmo väldigt bra. De har jobbat tillsammans både i landslag och i Tromsö tidigare. Så att, men ja, alltså det var något extra ändå tycker jag när han dök upp. Och,
ja, men det var lite konstigt att han tränade så mycket med dem, att han var med på matcherna. Han bodde ju för fan på hotellet här.
Ja, absolut. Och därför, jag fällde ju en tår där när han gled ut med sina resväskor. Vi bor ju på samma hotell där och liksom när han gled ut med sina resväskor där och skulle vinka farväl, då fällde jag en liten tår.
Men han måste ju känt Högmo oerhört väl. Om han ett, går in på träningen. Två, är med på matcherna. Tre, ordnar till sig ett rum på hotellet.
Ja, men de pratade om att de har business ihop. Jag försökte få Mårten Gamst Pedersen att gå djupare i det här, men han var inte sugen på. Jag ser inte Högmo som någon businessman, men, okay. Men tydligen finns det lite business där. Så att de verkar vara väldigt tajta. Men jag är lite besviken också att de inte signade med honom.
Vi har ju sett, fan, 40.
Ja, 40 är han, men har du sett hans vänsterfot? Och när han kom hit till hotellet 2011, gick han till gymmet? Signa honom, säger jag, men nu verkar du vara för sent.
Nej, den chansen är nog förbi med tanke på att vi såg honom med resväska här på morgonen och lämna hotellet och ta sig vidare i världen. Det är väl ungefär vad vi också ska göra. Vi ska på en avslutningsmiddag här nu med våra goda vänner på lite andra mediebolag och stänga igen den här poddbutiken. Så om du inte har något mer att säga så tackar jag dig.
Jag tänker på Per-Mathias Högmo.
Ja, vad tänker du?
Igår så gick han ensam över BK Häckens träningsplan. Jag tror det var deras näst sista träning. Han kommer fram, jag står bredvid med bandan. Och då säger han, när jag gick över planen så tänkte jag, vad tråkigt att det bara är en träning kvar. Jag hade gärna stannat 2 veckor till. Lite så känner jag nu. Vad tråkigt att vi ska runda av det här. Nej, det var ingen glädjereaktion på dig. Du vill hem, ja.
Det ska bli gött att åka hem. Ja. Ska inte, man har gjort samma sak i 2 veckor nu.
Ja,
för fan.
Okay. Ja, absolut. Jag,
du försökte vara lite känslosam.
Det försökte och du följde inte med överhuvudtaget.
Men jag kan glädja dig med att Johanna Rytting Kanerud sa ungefär samma sak. Hon tyckte det har gått alldeles för fort.
Ja.
Hon ville vara kvar. Ja. Så du och Högmo och Kanerud kan väl stanna kvar den här veckan om ni nu så jävla gärna vill vara kvar.
Absolut.
Och Gamst Pedersen på ett hörn. Oh. Hammar kanske blir kvar också. Titta. Ni kanske får ner Per Frickadona hit också.
Och då menar du att du inte vill stanna kvar i detta gäng.
Men här och nu ska jag återstå egentligen bara att säga dig, tacka dig då Linus för 11 fina insatser. Och med 11 fina insatser menar jag att du har varit ungefär 2+ för att citera Leo Bengtsson. Hoppas du är nöjd med det.
Absolut.
Vi vill också tacka alla er som har lyssnat. Och den här poddsatsningen kommer förhoppningsvis tillbaka vad det lider under den här säsongen. Tack så mycket, ha det bra. Håla Marbella.
Håla Marbella. Bambolea. Porque mi vida yo la aprendí a vivir así.
Hola Marbella.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.